gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Shottaz och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
Klockan tre natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg.
Men hur kunde det bli så här?
Och en 8-årig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
Och samhället svikit.
Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här?
Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förr som det har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
Idag kom alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi Anders, biträdande lokalpolisområdeschef i Järva. Hej på er och välkomna till avsnitt 356 av Ångestpodden och tredje delen i vår poddserie Vi måste prata om gängkriminalitet.
Ja, hej. Och först vill jag bara säga tusen tack för alla fina meddelanden vi har fått från förra veckans avsnitt med mamman Marita. Marita har fått ta del av det mesta, tror jag, för det känns som att hon har blivit taggad jättemycket. Mm. Och vi är så tacksamma för att vi fick dela hennes berättelse i den här serien.
Ja, verkligen. Alltså det var djupt berörande, men också något som jag ju tycker att alla ska lyssna på.
Absolut.
Även om man kan känna så här, shit, jag måste hitta rätt tillfälle att lyssna på det, för det köper jag att man kanske känner att man behöver, för att man blir väldigt berörd och liksom, ja men ledsen. Men jag känner ju samtidigt att så här, alla får faktiskt ta sig den tiden.
Vi har ju mött det ganska mycket i arbetet med den här serien, och speciellt nu när den har släppts, att personer säger till oss att alltså jag orkar inte lyssna på det här. Åh gud, jag tycker det är så jobbigt. Många har skrivit att jag är förälder och sen jag fick barn så blir jag så blödig.
Mm.
Men jag tänker liksom mycket på att så här, om det är det största problemet man har, att man blir blödig, då ska man vara jävligt glad. För om vi som i samhället inte orkar lyssna på de här berättelserna, hur ska det ske en förändring? Hur ska personerna som går igenom dödsfallen, som får ta emot ett dödsbesked om en avrättning på sitt barn, hur fan ska de orka fortsätta om samhället säger att man inte orkar lyssna?
Ja, men jag tänker det absolut minsta man kan göra för att försöka stötta de här personerna som får vara med om de här tragedierna, så är det ju faktiskt att lyssna på deras berättelser.
Ja.
Att låta dem berätta och försöka ta till sig. Det är jättesvårt att göra det, för det går ju typ inte att sätta sig in i sitsen, men man kan i alla fall försöka.
Ja. Och efter den här tredje delen idag så kommer det ju vara en liten paus på 2 veckor från serien,
ja,
innan vi återvänder till den.
Vi har alltså 3 avsnitt till efter idag.
Exakt, 6 delar.
Yes.
Men serien tar paus i 2 veckor för ordinarie avsnitt av Ångestpodden, kan man ju säga.
Ja.
Det kommer ju också komma en liten överraskning och en liten nyhet i veckan. Mm. Så jag tycker att man ska följa oss på Instagram där vi heter Ångestpodden. Men idag, i den här tredje delen, så har vi ju med en självklar del av serien, nämligen polisen.
Ja, och man förstår bara att det finns så otroligt många sidor av myntet. Då finns väl bara 2, men det finns så många olika röster som man behöver lyfta i de här frågorna. Och det var liksom självklart för oss att ha med.
Ja, men det går ju inte annars. Liksom. Vilka är det som är liksom samhällets vapen, säger jag, men liksom samhällets yttersta medel för att bekämpa gängkriminaliteten.
Ja, de som ju möter det här det hela tiden i sitt arbetsliv.
Det är ju polisen.
Mm.
Och polisen känns också så omdiskuterad i media. Mm. Och allt jag kunde känna när vi träffade Anders var att jag, alltså jag högaktar polisen något så kopiöst.
Mm.
För det de liksom gör varje dag.
Mm. Ja, problemet tror jag är att det finns så många som vill göra något i det här, men samverkan finns kanske inte på det sättet som det hade behövts.
Vi kommer ju komma in på det.
Ja.
Men först, vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, och ni vet ju att vi har en programpunkt tillsammans med Ellos som heter The F-word, där vi ju har lyft kvinnorskapet nu under flera månader.
Ja, och The F-word står ju för The Female Word, som är våra, liksom, vi kvinnors programpunkt. Mm. Det måste man säga.
Verkligen.
Jag tänkte att vi skulle ta The F-word idag.
Mm.
Vi brukar ju dela liksom det ni har skrivit till oss.
Mm.
Men idag snor jag det lite till, liksom, till förmån för dig och mig.
Ja.
För vet du vad jag började tänka, Sofie?
Nej.
Vi har diskuterat det här mycket. Det börjar ju liksom gå mot juletider.
Mm, man börjar känna julstressen, absolut.
Ja, och när jag tänker julstress, då tänker jag att vi kvinnor får, alltså, ytterligare ett heltidsjobb i livet.
Ja, så är det.
Alltså, man har sitt vanliga jobb som man liksom jobbar på, det som kallas för jobbet.
Mm.
Sen har ju alla kvinnor ofta också ett jobb hemma i form av att packa ryggsäckar till barnen, städa, tvätta, laga mat. Mm. Nu generaliserar jag ju såklart, men så här ser det ju ofta
ni
ut.
Ni fattar vad vi menar.
Och så blir det jul.
Mm.
Då kommer ju det tredje heltidsjobbet, för då är det ju liksom julstressen i form av att handla allt, laga all mat, ha koll på julklappar. Mm. Har vi bjudit in alla? Var ska vi vara?
Just bara den samordningsgrejen känner jag, och också lite den här pressen i att man ska tycka om julen så mycket. Alltså den ska vara så mysig. Mm. Den ska vara så härlig. Det ska liksom, åh, men det ska pyntas och det ska, ja, men det finns så mycket måsten kring julen. Som ju kan vara jättemysig, absolut. Men jag känner bara att man måste bli påmind om att man inte måste tycka om det så himla mycket.
Ja, det var
jag har ju pratat om det i alla år i Ångestpodden, att julen är absolut inte min favorithögtid. Den har aldrig varit och kommer nog inte bli det heller.
Nej, men och vet du, alltså, just också för att koppla an ännu mer till liksom The Female Word. Jag har i generationer sett kvinnorna i min släkt, kvinnorna i min närhet stressa i julen.
Mm.
Eller i juletider. Och ibland tänker jag, tänk om man liksom skulle rita om hela julekartan.
Mm.
För vad som är julen. Mm. Och skita i alla så kallade måsten och försöka liksom släppa julstressen.
Det skulle faktiskt vara lite intressant att se vad som skulle hända om kvinnorna lite så julstrejkade. Vad skulle bli av? Nej, då Sofie, undrar man. Vad skulle bli av? Och hur mycket klappar skulle det ligga under julgranen? Det... Inte är det många.
Nej, men gud, det undrar jag också. Men ska vi försöka, ska du och jag och Ellos, ska vi försöka slappna av lite inför julen?
Det tycker jag.
Se hur det går.
Ja, precis. Bara låta det, lämna över saker till någon annan.
Ja, du.
Ja.
Be om hjälp. Alltså, ja. Be om hjälp.
Ja.
Okej. Okay. Jag känner att vi har en plan.
Jag med. Blev genast mycket lugnare.
Tack, Ellos.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendly.
Det är vi. Appen där du kan gå i chattterapi direkt i telefonen.
Och du skriver så ofta du vill, får svar 3-5 gånger i veckan och det är alltså ingen väntetid. Så när du har laddat ner appen så sätter du igång med terapin och sen är liksom chatten igång.
En sak som jag tycker är liksom väldigt, väldigt bra, det är att det är så lätt att komma igång.
Mm.
För man pratar ju ofta om att det är liksom höga trösklar för att våga gå i terapi, komma igång med terapin. Mendley gör det så mycket enklare.
Mm. Det var typ det jag kände också när jag själv gick i terapi hos Mendley. Det var just det här med att jag hade ju tänkt väldigt många gånger att jag skulle börja terapi. Men eftersom steget dit kan vara ganska svårt. Det kan vara svårt att liksom veta vem man ska vända sig till eller liksom så. Det kan vara att man kanske bokar in en tid och så tar det flera dagar innan man får den och så hinner man avboka. Så du vet, nu var det bara så, ladda ner appen, komma igång. Och där var vi igång! Alltså du vet, så, jag hann inte tänka. Helt plötsligt så bara var min terapi igång.
Ska jag säga en siffra som kanske kommer skaka om dig?
Visst.
Det är över 17 000 användare som har blivit hjälpta av Mendley.
De har över 80 legitimerade psykologer och psykoterapeuter och de har 92% nöjda användare.
Otroligt. Ladda ner Mendley via App Store eller Google Play.
Tack Mendley.
Vi är denna veckan sponsrade av Tise.
Ja, appen där du kan shoppa hållbart mode av andra.
Alltså det finns över 100 000 annonser och du kan själv sälja det du inte längre använder.
Exakt, alltså du och jag är ju väldigt nostalgiska av oss och jag har ju väldigt svårt för att göra mig av med grejer. Men det känns ju också lite bättre då att bara så här, nu har jag älskat den här tröjan men... Jag använder den liksom inte längre. Någon annan borde få älska den.
Jag har faktiskt använt Tise. Mm. Alltså väldigt länge sedan första gången.
Mm.
Så Tise har liksom hjälpt mig komma igång med det här. Alltså att lite släppa min nostalgiska ådra i form av att jag kan inte spara alla plagg för alltid.
Nej, men precis. Vi var ju faktiskt lite före vår tid skulle jag vilja säga.
Ja, det var vi.
Vi hade ju när vi var så 15 år typ bytardagar där vi liksom bytte kläder med varandra. Otroligt. Då fick man liksom fortfarande vara en del av plagget för vi umgicks ju hela tiden. Men att se det på dig till exempel istället gjorde jag ändå så här, men nu kommer det ju till användning den där tröjan som jag kanske har tröttnat på.
Vad känner du när jag säger Black Friday?
Jag blir bara så stressad.
Jag får nästan liksom ångestpåslag av det.
Ja.
Och just nu har ju Tise gjort en kampanjfilm.
Som ringer in min stress över Black Friday på ett sätt som är...
Ja. Du kände att det var du som sprang i kampanjfilmen från alltså, all hets. Eller?
Ja, och den här skräcken som man kan känna över att missa helt otroliga erbjudanden eller så här, saker som man verkligen borde passa på att köpa för att det är så himla billigt. Saker som jag typ inte ens hade tänkt att jag skulle köpa men som jag helt plötsligt blir övertygad om att jag behöver.
Ja,
fast alltså, jag verkligen inte gör det.
Ja, men jag tänker också på kampanjfilmen just att ni måste verkligen se den.
Ja.
Men alltså den här tjejen som sitter med telefonen och det är som att liksom handen, det är en hand som kommer ur telefonen för att dra in henne i de här erbjudandena.
Ja, men det är ju så det känns.
Det där har varit, ja.
Ja, kampanjfilmen finns att se på i Tise-appen så det är bara att ladda ner den på App Store eller Google Play.
Mitt bästa tips i liksom den här hetsen, det måste jag säga är att avprenumerera alltså nyhetsbrev från alla möjliga företag.
För mig är det nog att alltså nu innan alltså har liksom gjort en list. Jag har några saker som jag vet att jag ska passa på att köpa när det är Black Friday. Men utöver den listan ska jag inte köpa något annat.
Nej.
För har jag inte tänkt på det nu, då är det inget jag behöver.
Men jag tycker du ska tänka om, Sofie.
Mm-hmm.
Det du tänker att du behöver.
Det ska jag ju först kolla om det finns på Tise.
Det kommer finnas på Tise. För med second hand behöver du inte liksom genomlida den här konsumtionshetsen.
Nej.
Du tar över ett plagg som kan älskas av dig. Jag tycker det är otroligt.
Ja, och det finns ju inte bara kläder på Tise utan det är ju elektronik, hobbysaker, ja men typ allt du kan tänka dig.
Ja, gud. Tror du att det finns så våffeljärn? För det har jag börjat
bli sugen på. Gud, ja. Säkert.
Ja, men nu åker vi in på Tise-appen framförallt för att se kampanjfilmen.
Tack, Tise.
I den här tredje delen av poddserien träffar vi Anders Djurstad.
Hej Anders och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tackar, tackar.
Du ska få berätta, vem är du?
Jag är, avslöjar man ålder?
Om man vill.
Om man vill. Ålder är annars en svår, det är ju bara en siffra. Jag är 47 år, bor i Stockholm. Är en glad, framåtlutad man i mina bästa år. som älskar mitt jobb och mitt liv.
Han är biträdande lokalpolisområdeschef i Järva som enligt polisen klassas som ett särskilt utsatt område.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså det kan ju vara både en måndag morgon och ett möte, samtidigt som det kan vara en känsla.
Anders och hans kollegor möter varje dag det dödliga våldet i sitt jobb. Och när vi i samhället väntar på det politikerna kallar krafttag, går de till jobbet och möter gängkriminaliteten och dess enorma konsekvenser.
Men idag så fortsätter vår serie om gängkriminalitet, och idag då så vill ju vi med dig prata utifrån ditt perspektiv som polis. Och visst är du lokalpolisområdeschef?
Biträdande lokalpolisområdeschef.
I
Järva.
I Järva, precis. Vi bara, gud, det långa ordet, är det det man säger?
Biträdande chef i Järva.
Ja. Men liksom, vad gör du i ditt arbete?
Nej, men jag ansvarar för verksamheten i ett geografiskt område. Stockholm är indelad i massa små geografiska områden.
Just det.
Så jag ansvarar för verksamheten i Järva, polisverksamheten. Vi har ju några hundra anställda i olika grupper med olika kompetens. Mm. Så att det är det. Samtidigt som vi jobbar med utveckling och problembilden vi har i Järva.
Men alltså, i media och rent generellt så pratas det ändå ganska så mycket just nu om gängkriminalitet, och det är många som beskriver det som ett krig. Vad skulle du säga att den här ökningen av gatuvåldet beror på?
Det där är en jättesvår fråga. Jag tror att man har inte lagt tillräckligt med energi i vissa områden, och framförallt inte fångat ungdomar på rätt sätt. Och då handlar det om att fånga dem brett, att fånga familjen, att fånga dem i skolan. Föredömen har i vissa fall varit skeva. Och sen, så vi pratar ju en del om insocialiseringen, att man växer upp i en miljö där liksom de stora killarna, oftast killar, eller nästan alltid killar, som håller på med kriminalitet, de små grabbarna och barnen ser det här. Och liksom, det blir deras vardag. Mm. Och sen är steget inte så långt när de får uppdrag i de här gängen. Så att det är en del av den komplexiteten som vi jobbar med när det gäller liksom att förhindra nyrekrytering.
Ja, för det känns som att man har sett och liksom hört att de kriminella nätverken utnyttjar väldigt, väldigt unga människor för att de då inte kan lagföras på samma sätt. Och det antar jag att ni ser mycket av.
Oh ja, det gör vi. Sen ser det ju olika ut i olika områden i Stockholm. Så varje område har sin liksom lägesbild, som vi kallar det, och sin liksom sina problem och utmaningar. Så att vi i Järva jobbar med våra, och sen kan jag kommer ju tidigare från Solna, Sundbyberg, och där hade vi en annan problembild. Också med ungdomskriminalitet, men var lite annorlunda format.
Men skiljer det sig mycket?
Ja, men det kan det göra. Det kan skilja sig en hel del. Det kan vara strukturer på gäng. Det kan vara lojaliteter i gäng. Vi har ju i Järva har vi ju väldigt svåra lojalitetsmönster, om man uttrycker sig så. Att det liksom ena veckan kan det vara någon som är lojal mot någon, och sen andra veckan så har de blivit osams, och då kan ju konflikten var igång, som då slutade i dödlig utgång då. Så att där gäller att vi är närvarande och liksom jobbar tajt mot de här individerna, och det gör vi varje dag.
Jag tänker, om man lyssnar och liksom funderar på vad Järva, alltså vad tillhör Järva?
Du menar som område så här?
Ja, precis.
Järva är ju två stadsdelar, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Men det är alltså områdena Tensta, Rinkeby, Akalla, Kista, Husby, Ärvinge och Spånga samt Bromsten. Så att det är det området. Så det är ganska geografiskt ganska litet område egentligen.
Ja. Men för vi läste just att liksom Järvaområdet beskrivs som särskilt utsatt område. Varför är det klassat som det?
Det är inte hela Järva som är det, utan det är Tensta, Rinkeby och och Husby som är klassat. Och det här är av NOA, Nationella operativa avdelningen inom polisen, som man följer ett metodstöd som är evidensbaserat, som bygger på att man svarar på ett antal frågor och kalibrerar ett område tillsammans med andra samverkansaktörer som Stockholms stad och så. Och försöker få en bild av liksom hur ett område mår.
Mm.
Och det här blir olika klasser då. Mm. Det kan vara ett målområde. Det är ju de flesta områdena i Sverige.
Ja.
Sen har man utsatt område som är nästa steg. Och sen har man riskområde och särskilt utsatt område.
Mm.
Så att det är lite, det är en klassning av ett område. Så.
Men vad är då ett särskilt utsatt område?
Ett särskilt utsatt område är väl enkelt sett, det är en ganska komplex beskrivning, men enkelt sett så är det att de kriminella elementen har liksom både förgreningar och tagit över lokalsamhället.
Mm.
Och det blir dels en otillåten påverkan mot boende och verkande i området. Samhällsaktörer har liksom kanske tvingats bort från ett område.
Ja.
Det är flera delar som är väldigt svåra.
Mm.
Och det är ju våra mål. Och det här är ju också ganska nytt inom polisen, att vi jobbar ju, våra stora långsiktiga mål är att skapa målområden, alltså ett område som inte är liksom färgat av grov kriminalitet.
Mm.
Så att det här, det är bra att vi mäter och att vi följer upp, för det här kalibreras ju en gång per år.
Mm.
Okay.
Så att man får liksom hela tiden liksom cred på att man har gjort rätt.
Ja.
Att vi ligger rätt så.
Mm.
Och vi har positiva delar i det här. Vi har bland annat flyttat ut polishuset. Det är ju ett år gammalt, flyttat till Rinkeby.
Just det.
En närvarande polis gör ju att klassningen särskilt utsatt område Rinkeby känner vi i flera delar är på väg att förändras.
Mm.
Väldigt positivt.
Mm.
Men vi ska lyckas. Det är min målbild.
Mm.
Men alltså, hur mycket av ditt eller liksom ert polisiära arbete i Järva är kopplat till gängkriminalitet?
Det präglar ju vår vardag.
Ja.
Det gör det ju. Och, och det är ju en av utmaningarna jag har. För att samtidigt, om jag bara hade kokade ihop alla händelser i mitt område och gjorde prioritering av det, då skulle ju skjutvapenvåldet hamna överst hela tiden.
Mm.
Men då skulle enskild boende och verkande inte få sin polis riktigt. För men det sker ju andra brott också. Det är någon stöld, det är ett inbrott och sådär. Och de enskilda målsägarna behöver också polisens uppmärksamhet. Så att därför har vi organiserat oss så att vi har liksom brytit ut skjutvapenvåldsdelen och gängkriminalitetsdelen i en särskild ordning i Järvapolisen för att liksom skapa en bra struktur och bra prioriteringar. Samtidigt som inflödet av övriga händelser i Järva inte blir bortprioriterade, utan de finns där som ett parallell prioriteringssystem.
Ja.
Så att vi jobbar liksom med två täter.
Mm.
Och det tycker vi är superviktigt för att vi ska kunna möta liksom alla i Järva. Liksom de ska få se sin polis.
Mm. Ja, såklart. Ja.
Men de här konflikterna som liksom är pågående idag, de har ju varit pågående väldigt länge.
Mm.
Varför tror du att man liksom inte har uppmärksammat det speciellt mycket? Alltså det känns ju som att det är först nu som man verkligen har så här fått upp det här till ytan.
Men jag tror att jag har ju varit polis ett tag. Och när jag 2012-2013 var med om Husbykravallerna och den resan, då var det en annan problembild.
Mm.
Det har ju alltid präglats av narkotika. Narkotiken är ju roten till allt ont.
Mm.
Och det är ju liksom det som konflikten ofta handlar om. Sen har ju liksom, sen senaste åren här har ju själva skjutvapenvåldet ökat till nivåer vi inte har sett. 2017 och framåt så har vi liksom, har den problematiken som knappt fanns 2012-2013. Så att vi har liksom, det har skiftat. Vi hade 2013 då Husbykravallen, då var ju polisen väldigt utsatt. Vi utsattes för stenkastning och brandbomber och så. Och lurades in i bakhåll. Det var en helt annan problembild. Det har vi ju i stort sett jobbat bort. Nu har vi ju andra problem då med skjutvapenvåldet mellan olika grupperingar som vi jobbar stenhårt med.
Ja, för du berättade ju för oss nu innan vi satte på mickarna att du tillträdde i början av det här året.
Mm.
Hur många mord har ni haft sen dess?
Jag och min chef har haft, vi har haft 10 mord. Genom, och sen 4 mordförsök. Och det är helt sjukt.
Mm.
Det präglar oss och det formar oss. Och det gör att vi måste, får ju aldrig ge upp. Alltså det är liksom, det är ett tungt arbete. Det är många polisorganisationer ute i Sverige som kanske aldrig med om ett mord på ett
Nej,
år.
Precis.
Men vi, det formar ju vår organisation och det gör ju också att vid en händelse som ett mord, då blir ju alltid polisen, man går ju upp i högsta liksom, organisation och, liksom, och jobbar jättehårt. Men vi, jag och Maria då som chef i Järva, jag är biträdande, vi har ju jobbat jättehårt med att skapa en organisation som ständigt rullar, så kallad linjeverksamhet som vi kallar, för att liksom inte skapa stress i organisationen, utan sker en ny skjutning, då vet alla vad de ska göra. Vi bara fortsätter vårt arbete. Vi går upp i tempo, vi liksom lite puls och så, men vi blir inte stressade.
Nej.
Och det tror jag är jätteviktigt när man hanterar såna här svåra saker.
Mm.
Så att vi jobbar vidare och vi ser ju framgång i det konceptet.
Ja, för hur gör ni för att det inte liksom ska inom organisationen bli normaliserat? Alltså de här morden, när det sker så tätt och så mycket hela tiden. Hur ska det inte bli normaliserat?
Jättebra fråga. Jag har väldigt många poliser hos mig som har liksom hamnat först på plats på väldigt många skjutningar.
Mm.
Som polis, så att se en skjuten person och sen vårda innan man har gjort platsen säker för ambulans och sjukvård och så komma fram. Den lilla perioden av liksom lite hopplöshet och sen alla de här synerna man ser, det formar oss, självklart. Och då är det jätteviktigt med avlastning, samtal, reflektion, att hela tiden jobba med de här frågorna. Och det blir ju, alltså att få avlastning och samtalsstöd och så, det är ju centralt.
Såklart.
Och där har polisen blivit väldigt duktiga.
Mm.
Men att hela tiden matas med det här, självklart formar oss.
Mm.
Och enskild medarbetare.
Mm. Ja. Men vad möter ni då för känslor, alltså från de som bor i de här områdena, som inte är del av konflikterna, så alltså kanske direkt, men man blir, alla blir ju en del av det på något sätt. Mm. Vad möter ni för känslor?
För det mesta väldigt bra känslor. Mm. Alltså folk bor ju och verkar ju i Järva.
Mm.
Och det är ju deras hem. Mm. Och liksom, de vill ju värna om sitt hem. De vill, det finns en mättnad av det som händer. Och det finns fler och fler som reagerar på det som händer. Och här har jag och Maria med stora öppna famnen sagt att vi ska göra allt för alla som vill reagera.
Mm.
Vi har föräldrar, vi har föräldramöten som jag anordnar i, liksom, i olika delar. Vi bjuder in till vad heter det, mammasamtal, oftast mödrar då som är väldigt engagerade. Vi bjuder in unga ungdomar som känner att ja, men vi vill demonstrera mot våldet. Här ska vi göra allt för att de ska få tillstånd och så, för att liksom kunna bryta ny is och kunna påverka samhället. Så att vi ser ett samhällsengagemang som ökar hela tiden. Och vi ser också nu sista veckan här efter skjutningen av Einar, så ser vi också hur man från olika stadsdelar, både Södermalm och Järva, hittar varandra. Föräldrar från Järva går och nattvandrar is på Södermalm, och nu är det tvärtom.
Mm.
Att Södermalms föräldrar går till Järva. Det här är helt fantastiskt.
Ja, det är det verkligen.
Jag får gåshud av det.
Och vi vill ju, alltså det här, vi tror ju på att polisen är inte lösningen. Vi har vårt uppdrag. Men det här måste komma från samhället.
Mm.
Det måste komma liksom från enskild liksom, ungdom, förälder, enskild individ som brinner för att det här måste få ett stopp.
Mm.
Sen måste engagemanget få hjälp från politiker, från samhället, från oss.
Mm.
Så att, jag tror på att det händer någonting. Alltså, vi har känt en känsla nu i, jag har känt en par år, att liksom, en förändring på gång. Men först nu när man jobbar nära så ser vi bara det här halvåret vi har jobbat, jag och Maria, att vi börjar se små embryon till förändring, liksom mindset, som är väldigt intressanta och väldigt positiva.
Ja. Mm.
Men jag tänker, alltså de personer, för att knyta an till vår podd också, de personer som liksom alltså florerar i de här gängmiljöerna, upplever ni att det finns mycket psykisk ohälsa hos dem?
Den är svår. Man kan väl säga så här, att komma under ytan på företrädesvis män som är i gäng, det är svårt att komma under ytan hos män överhuvudtaget, eller killar. Att prata känslor och prata liksom hur man mår. Men när vi på riktigt, vi håller på med avhopparverksamhet, vi håller på med proaktiva samtal, så att man motiverar enskilda. Det är en av våra liksom, uppdrag som vi har. För att hela tiden jobba med ungdomar och liksom få dem på andra banor i livet. När vi kommer under ytan så har vi märkt att det kriminella livet är väldigt stressigt. Och det här läser vi också lite här och där. Att liksom de som har bytt bana i livet är liksom och försökt avstånd. Alltså att, att hela tiden leva utifrån liksom ett jagande, oftast då pengar. Och liksom en makt, det skapar ångest. Alltså jag är helt övertygad om det. Att de här har inte ro i själen. Utan det är ständig liksom rädsla, det är ständig jakt. Det är liksom, man vet inte var lojaliteten finns.
Nej.
Så att, jag tror att väldigt många mår väldigt dåligt.
Jag tycker det är så intressant, för nu, alltså det du säger nu just med det här maskuliniteten, machokultur, av alla personer vi har träffat så ringar ni in samma sak. Alltså ni kommer ju från olika delar, men är liksom på något sätt delar, alltså för att motverka konflikten eller har förlorat någon, och alla vi har pratat med säger just det du säger nu, med liksom den här maskuliniteten och att den är så viktig, och man kommer inte liksom in på känslorna. Det känns så intressant att
man nu har en bild av hur det ska vara innan man ger sig in i det, och sen när man är i det så är det något helt annat.
Ja, men verkligen.
Ja, men många av de här morden som sker blir ju ouppklarade. Varför tror du det är så?
Nu har ju vi lite framgång i Järva, senaste morden här. Vi har ju väldigt många som sitter som misstänkta för som delaktighet i morden. Den här framgången har gjort att vi fått ett lite andrum och lite lugn. Konflikten pågår, men vi har många ledande som sitter. Så att, men mord i gängmiljö är väldigt svåra. Och det är så enkelt som att det är ingen som vill prata med oss.
Nej.
Så vi måste ju hitta svar på andra sätt. Och skjutningar sker oftast tider och platser där inte vittnen finns.
Just det.
Och annan kamera eller vad det nu kan vara. Så att vi måste ju liksom börja... vi börjar ju uppförsbacke från början.
Ja.
Egentligen. Så att det är så viktigt att vi liksom kartlägger och vi liksom bygger upp hela ärendet med teknisk bevisning och så. Det här är jättesvårt. Alltså mord utanför gängkriminalitet som kanske sker i relationsvåld eller i andra saker, där blir det helt annorlunda, för där har vi oftast vittnen, vi har andra vi kan prata med, vi har oftast en begränsad plats, en enkel plats att jobba på.
Just.
Här är det ju liksom utomhus, allmän plats där många har vistats, det är svårt att hitta spår och så vidare. Så att vi börjar i uppförsbacke från början, så att det gäller att vi har koll kontinuerligt och kartlägger liksom strukturer och gäng och liksom vilka som umgås med vilka hela tiden. För att liksom ha ett pussel lagt redan innan. Liksom.
Ja,
just det. Ja, för det känns som att alltså just att prata med polisen, alltså det är liksom det sista man gör. Alltså man gör inte det för något i världen.
Nej.
Men också att det känns som att alltså vittne, att det är svårt att få folk att också vittna. Upplever du att det är så?
Ja, det är det. Nu är jag lite generell, för att det finns också lite sådana här samhällsförändringar där. Vi hade för ett år sedan, förra sommaren och under hösten, så hade vi en våldsspiral i Järva. Och där höll man ungefär 1500 förhör i olika händelser. Med boende och verkande i området. Och det som utredningsledarna såg där, det var att folk var mer benägna att prata med polisen. Man värnade om sin liksom miljö och man la oftast mer information än vad man behövde. Och det där såg vi som en liten, sån här, liten förändring i den här så kallade tystnadskulturen hos de boende och verkande. Mm. Däremot hos gängen så finns det en tystnadskultur. Det är ingen som berättar någonting för oss.
Nej.
Och det kommer aldrig förändras. Så är det.
Men finns det något sätt som man kan skydda personer som planeras vittna mot kriminella nätverk?
Oh ja, det finns vittnesskyddsprogram. Mm. Och det finns... däremot så behöver Sverige bli mycket bättre på att ta hand om sina vittnen och ta hand om målsägare.
Hur då, tänker du?
Nej, men vi behöver ändra liksom perspektivet. Vi har ett stort gärningsmansperspektiv idag. Liksom, gärningsmannen har vi liksom, vet vi exakt vad vi ska göra med. Men målsägarperspektivet, målsägarens rättigheter måste i större utsträckning tas tillvara. Vittnen, nu är inte jag för direkt att dolda vittnen, alltså hemliga vittnen, utan det ska ju finnas en öppenhet i Sverige, men det ska ju också finnas, du ska ju kunna känna en trygghet i att vittna.
Ja, precis.
Men det där, jag utgår från att det ligger långt över mitt huvud.
men något som man också undrar över, som vi fick mycket frågor om kring generellt när vi sa att vi skulle göra den här serien, är att man tänker på alla dessa vapen och att de hamnar i händerna på så otroligt unga människor. Mm. Hur kommer alla de här vapnen till Sverige?
Ja, om jag det visste.
Ja.
Jag vet i alla fall att de kom ju till Järva. Och det är ju inte det här liksom målbilden att det är stora lastbilar som kommer med massa vapen, utan de kommer ett vapen då och ett vapen då, och de fraktas på olika sätt av enskilda individer från olika delar i Europa. Det där har tullen bäst koll på. Men vapnena kommer in, det gör de. Och så.
Märker ni att många bär vapen i de här miljöerna hela tiden liksom?
Vi är ju väldigt aktiva i Järva. Det är faktiskt lite komplicerat att vara gängkriminell i Järva, för att polisen är på hela tiden. Och det ska vi vara. Men det gör också att de inte har så mycket på sig när vi träffar dem. Utan saker göms på andra ställen i deras närhet.
Okay.
Så att vi har utvecklat olika metoder och vi hittar väldigt mycket vapen. Vi har hittat väldigt många vapen i år.
Men något som också ständigt diskuteras, kanske framförallt i politiken, är ju det här med hårdare straff. Tror du att hårdare straff kan vara ett sätt att få liksom kontroll på gängkriminaliteten?
Den här 10 000 kronors frågan.
Ja.
Nej, men det är generellt, tror jag inte på hårdare straff. Man bygger inte bra personer i fängelser. I så fall måste vi ändra på kriminalvården. Men det finns ju två delar i det här. Det ena är att man vill ha bort problemen genom långa straff. Ja, men då är de ju borta från samhället och liksom det blir lugn så. Men tittar vi på individen. Nu har jag tyvärr återigen gärningsmannaperspektivet här. Men jag ger ju aldrig upp hoppet om människan. Det får vi inte göra. Utan vi måste alltid tro på vår avhopparverksamhet. Vi måste alltid tro på att vi, liksom, en person kan förändras. Och liksom, ångra det man har gjort och liksom sona sina brott och liksom, bidra till samhället. Så jag tror mer på att vi måste hitta bra program för att liksom förändra individer. Och lägga resurser där. För att jag tror att ett fängelsestraff, de sitter inne 10 år, sen kommer de ut, det har inte hänt ett dugg, de begår nya brott. Det är liksom, vad har vi lyckats med då egentligen?
Exakt. Men nu, vi var ju inne på det lite, just att de här gängmiljön inte liksom vill prata mer eller vittna eller sådär, men hur ser liksom vad ska man säga, hur är liksom, för de förstår ju att ni som poliser rör er i samma liksom områden och miljöer som dem. Känner ni att de ändå acceptera det, eller alltså, jag vet inte riktigt, alltså, hur är stämningen?
Alltså det finns en relation polis och kriminell.
Ja, det är det jag tänker.
Den är, nej men vi, det är ju så att enskilda poliser bygger upp relationer, ja, mindre vidare. På det sättet att man har olika roller. Men vi känner ju av stämning och vi känner ju av liksom, det är ju ett speciellt tugg när vi möter gängen.
Mm.
Så, men de är så vana. Så att det, är liksom, det finns inga konstigheter egentligen.
Mm. Nej. Men du var inne på det lite innan, just det här med narkotikan och att det är ofta är roten till allt ont. Mm. På vilket sätt hänger narkotikahandeln ihop med gängkriminaliteten?
Nej, men det är ju mycket pengar i narkotika.
Mm.
Och det är ju en alltså det blir ju som ett företag kopplat till en geografisk plats. Och sen är det liksom den här geografiska platsen ägs av någon utifrån kriminella strukturer.
Mm.
Och man liksom har sin försäljning där. Och sen är det någon som kommer in där eller gör något dumt. Eller det är liksom, konflikterna börjar oftast i den miljön där det finns mycket pengar. Och där det skapas mycket pengar.
Mm.
Så att det,
men skulle du säga att alla kriminella nätverk håller på med narkotikaförsäljning?
Nej, nej inte generellt.
Nej.
Utan det finns olika verksamheter. Vi har i Stockholm väldigt många nätverk som är liksom narkotika, har det som liksom, ja, grund business. Men sen finns det ju andra delar och olika gäng i Sverige som håller på med olika saker.
För det känns som så viktigt också att prata om det, att liksom, ja, men människor i innerstan, eller att man tror att man inte är en del av liksom problematiken kring gängkriminalitet, men så normaliseras det att till exempel partyknarka, och så förstår man inte att man är med och liksom göder den här livsfarliga spiralen.
Mm.
Kan ni liksom polisiärt uppleva att folk inte förstår de kopplingarna?
Ja, när man är man brukare, partybrukare och narkotika, då har jag nog svårt att jag tror inte den kopplingen är riktigt, att det här mordet och de konflikterna som är ute i liksom i Stockholm kopplas till det. Alltså det är två olika världar lite grann så.
Ja, precis.
Däremot så möts ju de här världarna där köpet sker.
Ja, precis.
Jag tänker också att man nog någonstans förstår man det nog, men man väljer ju att inte förstå det. Jo, men en annan sak som diskuteras i media är också huruvida man ska sätta in militären i de här särskilt utsatta områdena. Vad tänker du kring det?
Nej, det tycker jag inte. Vi är inte... Nej, det finns inga skäl. Det är ju inte ett krig. Alltså, militären ska användas i liksom, om Sverige angrips. Man måste skilja på fred och krig.
Mm.
Och sen... Utan det här handlar ju om att vi behöver liksom tillsammans ta tag i och jobba vidare med vår problembild. Och då är det ju polis, det är staden, det är olika samhällsaktörer, föreningar, samfund och så vidare. Som alla behöver gå tillsammans och liksom hjälpas åt.
Men upplever du att det finns en samverkan där bland alla de här olika instanserna?
Oh ja, jättebra samverkan.
Mm.
Vi möts varje dag i stort sett i olika forum. Och vi till och med i polishuset har socialtjänsten hos oss.
Aha.
Och jobbar jättetajt med ungdomar framförallt. Men även stödcentrum för brottsoffer och så har vi också i, liksom, i polishuset i Rinkeby.
Mm.
Jätteframgångsrikt.
Mm.
Och vi är ju liksom, vi jobbar varje dag med individnivå. På individnivån med olika ungdomar också som hamnat snett.
Och en annan sak som också har diskuterats mycket, vi pratade bland annat om det när vi hade journalisten Diamant Salih hos oss, är ju musiken, alltså rapmusikens inverkan på de här konflikterna.
Mm.
Kan ni polisiärt använda er av musiken för att liksom få en tydligare bild av konflikterna?
Ja, också en bra fråga.
Mm.
Ja, men det är ju, om man säger, man använder ju musiken. Musiken är ju ett intresse, en konstform. som jag i grunden är väldigt liksom värnar om, och där jag tycker att det, jag menar, musiken har ju räddat många liksom, och svenskt musikliv är ju helt fantastiskt, ja, och har alltid varit, med allt från liksom kulturskolan till liksom, och hela den, ja, folkhemmet när det gäller musik, ja. Så att vi har ju, och vi är ju bäst i hela världen på musik,
ja.
Sen blir det ju när musiken går över till en maktform i kriminella strukturer, då blir det helt plötsligt lite komplext. Kan vi använda oss av informationsinhämtning från musiken? Absolut. Det är ju inte så att vissa använder sig av videos och liksom, alltså, vi vet ju precis liksom, grupperingar, konstellationer och så. Som genomför sina musikvideos. Så att det blir ju en informationsdel för oss, självklart.
För det är ju många som, några av dem som vi har poddat med inför den här serien, som också upplever det här med att, ja, alltså att rapmusiken ju verkligen kan ha räddat många, att det är verkligen den här hobbyn som gör att man lämnar kriminaliteten och istället lägger all sin tid på just musiken, men att det idag nästan har slagit över så att musiken blir en ingång in i det kriminella, för att man liksom måste leva som man sjunger, alltså så här, och ju grövre det är desto coolare typ, alltså att det är lite den känslan.
Jag tror att den är, jag håller nog inte med om att liksom att rappen har spårat så, utan det finns väldigt stor del av rappen som är liksom ren, utan kriminella element, och den ska vi verkligen värna. Sen blir det ju faran i det här, blir ju liksom föredömesdelen, alltså att, det, att man använder musiken för att för nyrekrytering och av, in i kriminella strukturer. Där har vi ju liksom den riktiga faran. Och jag är ju helt medveten, eller helt övertygad om att det finns dolda agender eller agender för liksom rekrytering, och man använder musiken som, en, som ett verktyg. Men sen är det ju liksom musiken som den ädlaste formen liksom, är ju liksom oskyldig. Utan man kan, det är ju som allt egentligen, man kan använda det i fel syfte.
Det var många som frågade oss också hur man som medmänniska kan göra för att minska liksom uppkomsten av gängkriminalitet.
Alltså, ja, jag tror ju på samhällsengagemang mot våld. Men jag tror också på att vi en kan inte göra allt, utan alla kan göra något. Alltså, jag tror ju på att för att minska kriminalitet i Sverige, liksom, då måste vi liksom förhindra nyrekrytering. Och då måste vi i varje område där det sker nyrekrytering, den kan ske på olika sätt. Det som insocialisering som jag nämnde tidigare, att man liksom växer upp i en miljö där liksom, kriminella strukturer finns liksom som en normalitet. Det är en del, och där måste vi gå in och bryta. Vi måste gå in i förskoleklass och jobba med, i skolan tillsammans. Jag är helt övertygad om att lärare i årskurs 2 i lågstadiet har fullständigt kontroll om vilka det kommer att gå bra och dåligt för i en klass. Och då sätta in rätt resurser och rätt liksom, åtgärder tidigt och följa dem hela vägen genom skolgången. För vi vet att väldigt många eller väldigt hög andel som klarar årskurs 9 kommer också klara sig bra i livet och kunna stå emot liksom, dåliga krafter.
Men finns då de resurserna idag? Eller liksom,
Nej.
Så det, vad behövs?
Det finns bra exempel. Det finns, vi har skolor i Järva som har satsat väldigt hårt på det här, och vi har olika projekt i Stockholm som satsar väldigt hårt på det här. Men skolan generellt skulle behöva mer stöd och hjälp och jobba mer med samverkan. Och sen skulle vi behöva jobba med liksom sekretesslagstiftningen, och det betyder egentligen att skola, polis och socialtjänst skulle kunna prata mycket mer med varandra och dela information. Idag är det svårt.
Ja, just det kan man inte idag på samma sätt. Nej,
det måste ha skett något brott eller det måste liksom varit något allvarligt för att vi ska kunna dela ordentligt information.
Ja. Men vad skulle du säga att alltså, polisen och kanske samhället i stort behöver för resurser för att vi ska få kontroll över det här gängvåldet som sker? Liksom rent politiskt kanske? Eller?
Nej, men vi behöver bra verktyg. Polisen står ju i en tillväxt. Bara i Järva ska vi ju växa med jättemånga poliser nu närmsta åren här.
Mm.
Så polisen i Stockholm växer. Och det är jättevälkommet. Så att vi är jätteglada för mer resurser så att vi verkligen kan fortsätta det arbetet vi gör. Sen behöver liksom skola, socialtjänst, alla behöver ju liksom tillsammans jobba vidare och liksom ha rätt resurser för rätt stödåtgärder. Men det kostar. Alltså det, att forma Sveriges framtid kostar. På alla plan.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig liksom i ditt arbete?
Sånt här inspirerar.
Ja,
för att jag får energi av att liksom prata om mig lite, för att det jag det kanske inte jag har så mycket att säga, men jag får liksom, när jag vet att det är många som lyssnar och jag vet att det är många som funderar på precis de frågorna ni ställer, och just det här med att, ja men vad kan jag bidra med? Och det är precis så vi jobbar i Järva, att vi liksom, vi vill tillmötesgå enskilda engagemang. Vi har ju ett initiativ där vi möter, vi kallar det medborgarråd en gång i månaden, jag och min chef, där vi möter liksom ansvariga från föreningar och föräldrar och från samfund, och bara träffas och pratar och delar erfarenheter och så. Med, alltså, mötet med enskild, mötet med liksom de boende, och det ger energi och inspiration. Det får oss att liksom, ja, men det är det här vi jobbar för. Liksom jag jobbar inte för att vi ska... jag jobbar ju för att det ska bli en säker och lugn plats. Och att folk ska kunna ha sitt liv och växa upp och vara stolta. Där vi verkar. Så att,
och kan du känna hopp för framtiden att det kommer bli lugnt?
Jag är helt övertygad. Sen kanske vi har ju lite så här, man jobbar ju 4 år som chef, och sen kan man ju, om man är duktig, få 4 år till.
Ja, får vi se.
Det är så funkar inom statliga verk. Så här förordnanden. Men jag tror inte kanske jag får skörda vårt arbete, men jag är en del av ett större spel. Jag tror att vi är på helt rätt väg och att vi om några år kommer få se ett helt annat Järva.
Hoppas det.
Och det där får man ta med sig lite, att jag är en del. Jag bidrar och jobbar stenhårt den här perioden och tror på det jag gör. Sen kommer det komma ny kraft och nya ledare som tar vid. Precis som vi har precis tagit vid, de som går för oss. Så att vi man får aldrig ge upp.
Nej.
Man måste tro på individen.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Ångestpodden.
Podplay.